Hej och välkomna till ett speciellt Gata upp, gata ner podcast. Vi kommer till er live, eller ja, någorlunda fördröjt, men direkt från Platinum Cars Arena. Jag heter som vanligt Vincent Messenger, med mig har jag Pontus Hammarkvist, men vi har ju en väldigt speciell gäst idag, eller hur Pontus?
Det har vi, sitter inte med någon mindre än Oscar Jansson, målvakt, som vi brukar sjunga på läktaren, och det finns en härlig sång om det också. Hur är läget?
Jo men tack, det är bra. Så bra det kan vara efter helgens debacle. Men det är en ny dag, ny vecka, och vi får på något sätt bara sikta framåt mot Varberg.
Tänkte lite så här spontant, såna här situationer, tycker alltid är intressant att fråga våra gäster som vi har haft här. Hur är det, tycker du, att vara i såna här sammanhang som podd eller bara media överlag? Trivs du i dem, eller känner man att så här, undviker dem gärna på ett sätt?
Nej, podden och det formatet som jag föredrar mest, för att det tycker jag blir på något sätt blir det ärligast. Det brukar vara bäst frågor och snack. Inte för att sportreportrar alltid är dåliga, men det brukar ofta bli väldigt mycket formella frågor. Så här kan det bli lite på en annan nivå, tycker jag. Så att här har man också lite tid mer att tänka, och man har oftast inte en match i ryggen eller en match framför sig. Så att det brukar nog vara det bästa och mest intressanta, tycker jag.
Jag tänker efter sådana intervjuer och sånt man gör. Hör man mycket efteråt, eller när man kommer hem, eller kopplar man av det helt, att man kommer hem till familjen och släpper det som har hänt kanske, och inte läser artiklar eller sådana saker, om du förstår vad jag tänker?
Alltså, det där tror jag är väldigt olika. Det är nog från spelare till spelare. Jag försöker koppla bort det. När man åker härifrån så försöker man koppla bort det som har varit. För då har man en familj att vara hos och två barn att ta hand om. Så att de förtjänar ju den uppmärksamheten när man kommer dit. Men det är klart att det inte alltid är lätt att stänga av. Det kan vara både när det har gått bra och när det har gått dåligt. Men det är nog väldigt olika från spelare till spelare. Vissa läser nog ingenting. Vissa går nog igenom ganska grundligt.
Det känns ju som att, för det är ganska vanlig grej att säga det där, att jag läser inte media, eller jag kollar inte sociala medier och så vidare. Det känns som att det är många som ljuger om det där. Det känns som att det är många som är såhär, jag läser ingenting, och så sitter de där ändå.
Alltså, nej, men det är mänskligt liksom. Jag läser en del. Alltså, det är inte för att jag är otrygg i mig själv så, utan kanske mer för att det är nästan omöjligt att undkomma numera. Jag menar, jag har sociala medier, och det är liksom, oavsett om du vill eller inte, så poppar någonting upp. Och det kan vara mycket ibland, det kan vara lite ibland. Ibland kan det vara att du går in på Aftonbladet och läser om matchen. Alltså, men igen, det är inte varje gång man gör det, men det är klart att man gör det. Och alla som säger någonting annat, då är de ju unikum allihopa som klarar det i dagens samhälle.
Ja, men jag tänker liksom, positiva eller negativa delar när de dyker upp, har du blivit bättre på det nu, skulle du säga, än vad du var för kanske 10 år sedan när du var ung och läste någonting negativt eller bra? Tar man åt sig mycket av det som skrivs, eller känner man att, så här,
att det påverkar mig?
Ja, exakt. Eller så här, ni har ingen koll.
Nej, men det har jag nog blivit bättre på. När jag var yngre så på något sätt så ville man vara alla till lag, som man vill att alla ska älska en. Sen när man kommer på att det är typ omöjligt att det ska vara på det sättet. Så att, det är nog mer att man accepterar att folk tycker olika. Men sen tror jag att det viktiga är att man har man en känsla, så ska man ofta gå på den egna känslan. För den, i alla fall när det gäller mig, så brukar den vara den rätta. Sen kan man titta väldigt mycket på eftermatch och allt sånt där. Och den känslan är väldigt sällan som den inte stämmer. Så det viktiga är nog för mig i alla fall att gå på det jag tror och det jag tycker och det tränarna tycker. För det brukar, eller det är ju det rätta, det är det vi ska rätta oss efter på något sätt.
Det låter vettigt.
Vi landar direkt in på det, i det liksom träsket som är moderna sociala medier kopplat till fotboll. Men jag tänker att vi kanske hamnar tillbaks i det lilla, i den lilla sumpmarken, vi får väl se. Men vi har ju faktiskt en faktaruta som du ska få gå igenom, som är lite specialmodifierad för just dig då, Oscar Jansson. Ja. Så jag tänker att jag släpper lös dig, Pontus. Som brukligt.
Ja, men precis. Vi försöker ju hålla dem här kort, men det brukar ju bli att man surrar iväg lite. Ja. Så att vi kommer nog hoppa lite mellan med ämnena. Men ja, det är du nog med på säkert.
Jag försöker vara kort.
Ja, men kör på. Du har all frihet här. Tänker fullständigt namn.
Oscar Erik Jansson.
Erik Jansson.
Det kommer dock ändras efter, jag ska gifta mig i november. Kul. Då kan det dyka upp ett till efternamn faktiskt.
Ja, så du ska köra en limpa?
Limpan är här med mig, tror jag. Jag får skjuta upp det här 2 gånger så att den här idén har vi haft länge. Men vi kanske blir en liten surprise nästa år.
Vad blir det för andra efternamn då?
Det får vi se om det blir en surprise nästa år.
Okej. Intressant. Favoritspelare genom alla tider, om någon sånt.
det är ju svårt.
Har vi någon sån här målvaktsförebild vi har haft under uppväxten?
Schmeichel är nog den. Nummer ett målvakt. Men spelare... Nej, jag får nog säga Schmeichel faktiskt.
Ja, men det tycker jag är ett bra svar.
Ja, jäkla otroligt. Det var lite han som inspirerade den till att bli målvakt. Jag blev det ganska sent när jag var typ 13. Okay. Så att det var ju där precis nästan när han slutade. Men då hade man ändå följt United. Alltså, han var ju det stora målvaktsnamnet när jag var ung. Så.
Vart var du på för position innan det?
Ja, jag var lite överallt egentligen. Ja. Men jag spelade mycket mittback. Lite in i mitt fält där så. Men jag var ganska långsam, så det var ett naturligt steg att liksom kliva tillbaka. Men jag hävdar fortfarande att det är topp 5 i laget på huvudet. Det är så. Jag trodde jag skulle hänga den mot AIK hemma.
Jag tänkte precis säga att du är inte blyg på att sticka upp om det behövs ett mål i slutet.
Nej, men det måste man. Vi måste ju satsa allt på ett kort.
Ja, så är det. Mm. Absolut. Vem är den bästa spelare du har mött / spelat med?
Mött Eden Hazard. Helt otroligt. Mötte han om det var på våren innan han gick till Chelsea, när han fortfarande var i Lille. Helt brutalt bra. Den bästa jag spelat med, det är nog svårt att inte bli Luka Modric.
Det förstår jag. Otroliga spelare. Jag ser att Vincent lyser lite i ögonen när du nämner Eden Hazard.
Ja, jag är ju Chelsea-fan. Så vi kanske har lite beef, jag vet inte.
Jo, lite så kanske. Det är nästan blivit att Chelsea är största rivalen i London nu, tycker jag.
Ja, det har ju svängt. Alltså just eftersom Arsenal har blivit mer och mer irrelevanta, så blir det ju så liksom.
Man glömmer inte det mötet på Stamford Bridge 2017 eller
2016.
16
va?
Så.
Nej, det var fint. Det var ju ett jävla rån sist också. Men det kanske vi ska undvika.
Vi undviker. Så där så lägger jag mer insatt i allsvenskan. Jag tycker det är enda som är kul egentligen.
Men du, Hazard, vad var det med
landslaget? Ja, U19-landslaget. EM-kval.
Okay.
Mötteberg, vi fick torsk 4-1 tror jag. Han gjorde 2+2.
Kan tänka mig.
Ja, han var grym. Han är extremt bra.
Återgående till faktarutan då. Viktigaste eller bästa räddningen i karriären? Har vi någon som liksom sitter kvar eller någon match? Eller, ja, du får tolka frågan fritt, tänker jag.
Nej, men får säga båda nollorna mot ÖSK förra året.
De var ganska sköna, va?
Ja, det var rätt skönt faktiskt.
Jag förstår det. Värsta du har hört från motståndarläktare, har vi något?
Ja, det finns så mycket.
Man kanske inte ska gå in på alla de här ordena heller.
Men de attackerar barnen, och det är det absolut värsta.
Det har ändå, du har hört om grejerna. Ja.
Så det finns ju många mångor där ute alltså.
Ja, det gör det verkligen. Är det sånt som sätter sig, vi pratade lite om det igår, är det såna grejer som sätter sig mer just de här småsykningarna än de här ramserna kanske som kommer om en att man,
men
ful eller dålig?
Nej,
men du fattar
inte
vad jag menar.
Jag förstår vad du menar, men det berör ju mer.
Exakt.
Alltså, ramsa påverkar ju ingenting.
Nej.
Det ger ju nästan bara tändvätska, skulle jag säga. Ja. Men just de här man får höra, det är ju... Ja, men igen, det är ju som en artikel. Jag kan ju inte höra det.
Nej,
och det, liksom, det kan ju inte gnistra till inom mig.
Nej.
Så det är ju klart att det är... men samtidigt, så lika fort som jag hör, lika fort så passerar det ju. Men det är ändå, du är människa.
Jag tycker att det känns så här, man får lite koll på när man psykar och gör saker. Som du säger, att man ger tändvätska på ett annat sätt. Att man försöker kanske vara lite så här jobbig mot en målvakt, till exempel bua ut eller någonting. Alltså så, när det kommer en hörna eller sådana saker. Men för jävligt när man ger sig på familj, måste jag säga.
Ja, men det är vidrigt. Det går för långt.
Ja, exakt. Verkligen.
Men alltså så här, skrika och så, det hör ju till matcherna. Ja, alltså, det köper jag. Men
våran favoritpsykning som liksom ändå håller sig på liksom rätt sida, men som känns som en psykning som stör en målvakt mycket, det är ju att man bara står och säger målvaktens förnamn hela tiden. Om och igen, för att det blir en sån här...
Nej, men du hör ju, hör ju alltid, men exakt, det är nog mer, alltså det blir jobbigt, bara, vad håller ni på med?
Ja.
Sluta.
Ja, men det var någon kuppmatch, vet jag, mot Åtvid borta, då hade man så här Gustav Jansson här för mig att han hette i mål.
Exakt.
Och han vände sig om ett par gånger och liksom garvade när det är så lite folk också. Så här, man märkte ändå att det... Ja, men då blir man lite glad själv. För det kommer fram det här ändå, att man kan...
Jag skriker först 25 gånger. Så. Jag kan tycka att det är ganska kul. Om man håller sig på rätt sida, då tycker jag att det är kul. Exakt. Och då brukar jag till och med kunna ge dem en applåd efter matchen. För att, men okej, kul. Så det var på bra grunder liksom.
Återgående då. Tuffaste bortamatchen i allsvenskan, tänker jag.
I allsvenskan... det finns ju lite olika parametrar där. Det är tufft att spela på Tele 2, för där hör ju liksom ingenting. Och du kan knappt kommunicera. Det är tufft på ett sätt. Sen tycker jag att det är tufft de här mindre matcherna när det inte är någon atmosfär. Det är tufft på ett annat sätt. Mm. Men alltså man älskar att spela framför folk. Så att jag tycker ändå att de här, när du måste arbeta för allting själv, det blir nästan tuffare mentalt än att liksom spela inför 30 000. För att det ger dig så pass mycket mer än vad det andra. Liksom. Det krävs mycket mer att möta Varberg borta till exempel, som jag på söndag, av oss som lag för att få igång det. Alltså, har du publiken typ här på parken eller på Tele2, då får du så mycket gratis. Så det är nästan svårare när du måste arbeta upp ett tempo i matchen och på läktaren själva, skulle jag säga.
Coronasäsongen kan inte ha varit jättekul.
Nej, det var fruktansvärt. Shit alltså. Och jag kommer ihåg när vi mötte Malmö här. Det var väl första det var 3000 på, var det inte det?
Ja, det stämmer.
Det var en jättegrej alltså. Mm. Så coronan var ju fruktansvärt alltså. Det var sjukt tråkigt.
Ja, för det känns ju som att det var ju så sjukt att se också hur olika lag påverkades av det där. Liksom att, just som du säger, att många lag alltså i den här serien är ju vana vid att få det där gratis.
Exakt.
Varje vecka, alltså oavsett om man åker borta eller om man spelar hemma eller, och sen när det bara försvinner så såg man ju hur lag som tidigare kanske bärs av det där, att de bara liksom
Bayern hade väl ett pissår liksom, till exempel. Så att det är, man ska inte underskatta det på något sätt.
Yes, jag tänker att vi går över lite på IFKs trupp då. Och du får inte nämna dig själv i de här frågorna, tänker jag. Även om du får säga att du kanske tycker det. Om du var ensam på en öde ö, vem skulle du ta med dig från IFKs trupp? Det är svårt att välja sig själv i och för sig.
Ja, det är svårt att välja mig själv.
Eller vara ensam med någon
egen, jag hade fått lite egen tid då. Den hade jag tagit med mig. Jag hade nog tagit med mig Agardius.
Varför Agardius?
För att vi är jättenära, men han är också händig. Han hade hjälpt mig att bygga en hydda och allt sånt där. Det känns som att annars hade jag fått dra ett stort last själv. Men jag och Victor, vi drar jämt här, så det är Victor att jag tagit med.
Bra val. Vem jobbar hårdast i laget?
Vem jobbar hårdast? Jag säger Totte. Han lägger ner ett extremt hårt jobb varje match. Men det är också alltså alla skulle kunna passa in där, för att vi jobbar hårt, men Totte är den som verkligen syns och går i bräschen för alla, skulle jag säga.
Ja, det märks verkligen på planen också. Det har vi pratat ganska mycket om också.
Ja, men man har haft många forwards som inte har tagit sådana jobb som han gör. Helt plötsligt, man blir fortfarande lite förvånad ibland när Totte är vid egen hörnflagga nästan och har jagat någon från deras straffområde. Ja, men lite så är det, och det är extremt starkt och viktigt för oss.
Vem är den största vinnarskallen? Vem är argast, eller vem märks det
arg
på? Arg?
Ja, arg.
Skulason?
Ja. Det spelar ingen roll om det är tävling på plan eller om det är Uno i omklädningsrummet, han blir alltid arg.
Det kändes givet.
Ja. Ja, det är fint. Arg är fint där.
Ja, men verkligen. Det känns som att han har varit... man har ju sett lite mer klipp på er nu inside. Det känns som att han märks i omklädningsrummet också. Ja, lite grann. Både positivt, eller mest positivt menar jag, tänker jag säga.
Ja, men enbart positivt, skulle jag säga. Arg är en fantastisk karaktär och en ledare där nere. Så att han är viktig för oss.
Början är mot slutet. Men vi har en fråga till om laget. Vem tycker du är den mest tekniska spelaren?
Den mest tekniska... Alltså, menar ni då i dribblingar och, eller det kan funktionell man, teknik?
Ja,
eller?
Det kan ju vara hur man själv ser det liksom. Ja, men det kan ju vara någon som man är såhär, jävlar vad bra han är på att ta sig ur där på en touch eller whatever.
Ja.
Liksom.
Ja, men Levi är ju duktig på att få ner bollen alltså. Och det nästan ser ut som att han tappar den ibland sådär. Men jag ser nog såhär Levi. För att det är både med fart och liksom såhär slå sin gubbe.
Har vi någon favoritramsa på kurvan som har satt sig? Oskar som målvakt.
Ja, den är fantastisk. Annars tycker jag Södra promenaden är bra. Om jag vet inte ens vad de kallas så, men och sen
absolut. Ja, jag tror de flesta vet vilka de är.
Den gillar. De två gillar.
Det finns fina ramser ändå.
Det finns otroligt många bra, men de två har satt sig lite.
Sista frågan då. Du som ändå är inte ny i stan längre, ska man väl inte säga, men du är vuxen här i alla fall, av de andra som vi har intervjuat. Vad är det bästa med Norrköping som stad?
Jag syns är närheten till vattnet, för det är jag inte så van vid. Nu bor vi ute i Svärtinge, så vi är glad precis tre minuter från vårt hus. Så att, nej, men det är fint, och jag gillar ju kusten generellt, så att jag syns att det är det bästa.
Bra svar ändå. Kul att du bor ute i Svärtinga också.
Mm. Svärtinga är fint. Mm. Jättefint. Mm. Det syns ju bra.
Ja, en jävla anläggning där ute också för fotbollen. Ja, det är skitfint.
För jag tror att det är division 4, så är det en otrolig.
Alltså. Ja, det är fyra.
Ja, vi mötte dem förra året.
Ja, det. Ja. Mm. Nej, den är jättefin.
Ni var där ute och träna också, ja, tyckte jag mig se för ett tag sedan.
Jag ska dit direkt efter våran träning sen, för nu har Charlie träning idag, så att jag är där nere en del. Okay. Det är en extremt fin anläggning. Mm.
Yes. Du, jag tänker att vi flyttar vidare från faktarutan till Gnaget-matchen som var här nu senast. Vad är din spontana analys av vad som skedde här nere på?
Vi gör en riktigt dålig första halvlek. Och att AIK, det krävs inte så mycket av AIK för att de ska göra mål. Och det kostar oss dyrt. Sen får vi en gratis biljett in i matchen och vi ger ett riktigt bra försök i andra, men vi hade behövt ettan lite tidigare än vad vi fick och tvåan tidigare än vad vi fick. Så att första halvleken kostar oss, och det finns egentligen ingen logik i det, för att träningarna i veckan var grymma. Vi hade svinbra energi när vi kommer in till matchen och så här, men sen så får de ju 1-0 psykiskt viktigt för dem. Hade vi fått det så tror jag att det hade varit en helt annan match, för att de var stukade, men nu fick de lite där, så fick de en tvåan ganska snabbt in på, sen trean direkt, och då, jag vet inte vad som händer riktigt där i vårt kollektiva försvarsspel, för att det är alldeles för lätt för dem att komma till lägena liksom. Och tyvärr där så tappar vi matchen.
Mm. Ja, men det känns ju som att det har ju varit lite olika grejer liksom. Det är alltid irriterande att släppa in en fast till exempel.
Ja, exakt.
Men sen också då till exempel som på, det är väl 2-0 målet va? När pressspelet är fullständigt, det existerar inte, utan
vi hamnar för långt rakt ifrån. Egentligen så jagar vi dem en ganska länge, och sen så kommer de ur det, och då är vi för långt ifrån varandra och kan de bara spela två passningar rakt igenom åt oss, och sen är det ett klassavslut, men just hur de får komma till läget är lite för lätt.
Ja, nej, men jag tänker just på den sekvensen när Bilal Hussein driver bollen in i banan och så står ju Ortmark och Sigurdsson,
ja, för långt,
som du
ifrån
säger,
varandra.
10 meter från varandra, ja, så är det bara att ta in den där till Ayari, och sen så är det ju full fart liksom.
Ja, exakt. Nej, så att det är klart att vi bytt försvarsspel igen, så att det klickar inte, men det är ingen ursäkt, för vi vet vad vi ska göra. Det gäller ju bara att vi ska optimera det, men fanen som ger sig alltså. Mm. Vi måste sätta det på plats i veckan, för att det är den enda vägen, det är att titta framåt nu, och vi måste lära oss av den första halvleken, för att det var långt ifrån det kollektivet vi vill vara.
Jag var lite inne på det här spåret du började bygga upp på, det här med att byta formationer. Man går från en treback till en fyraback nu när man gjort ett litet tag. Mm. Det är klart att man liksom har någon slags grundkoll på hur man spelar fotboll i alla positioner på ett sätt, men hur stor är den skillnaden, eller hur svårt är det att jobba med den mitt under säsong, tänker jag, är den ändringen?
Nej, men vi gjorde det egentligen direkt efter att Rickard gick, som började, så gick vi tillbaka till en fyrback. Kommer inte att vara det i Sirius, eller?
Ja,
Sirius hemma,
det blir det. Ja. Mm. Om jag inte helt tänker fel nu också.
Och sen spelar vi den några matcher, fast ändå inte på riktigt samma sätt som jag spelat nu. Men det är klart att vi har jobbat med en grej i 1,5 år, och det går liksom inte bara att tvätta bort det direkt. Nu tycker jag att mycket av de mönstren har börjat försvinna mer och mer, men det är inte bara att trycka på en knapp, speciellt inte när man hamnat där vi har hamnat, för det är inte lätt att vända en trend egentligen. Och vi kan säga hur mycket vi vill att vi är ett jättebra lag och vi har mycket i oss, men vi måste vinna fotbollsmatcher. Och jag tror att egentligen nu så är det lite skitsamma hur vi gör det, för att nu måste vi bara på något sätt sätta en liten grund i vår mentala liksom, vår mentala bygge framåt, hur vi vill vara, vad ska Norrköping vara. Nu finns det ändå ett Tonna och styrelsen har tagit dit en tränare som de tror på, som ska bygga Norrköping på det sättet som de vill, och då kommer det inte att ta en vecka eller en månad att sätta det, utan det kommer ta, hur tråkigt det än låter för alla, så kommer det ta tid. Och på något sätt den här säsongen kommer ju många bara stryka ett streck över när den är gjord. Men vi måste se till att den blir så bra som möjligt. Får in så många poäng som vi bara kan på kontot. Och sen så i det försöka bygga det så fort som möjligt. Så att när vi står där någon gång efter säsongen, så har vi ändå en grund som är okej liksom. Men fram till det så är det med så många poäng på konto som bara kan, och då måste vi kämpa och springa, för att det är så vi kommer vinna matcherna just nu.
Kring formationer tänker jag bara, för dig som keeper, vad känner du den stora skillnaden med att spela med en treback eller en fyrback? Alltså hur påverkar det ditt uppdrag, så att säga?
Nej, men med treback så har du mer försvarare framför dig egentligen. Sen har vi spelat treback med ganska mycket man-man inslag tidigare, även om vi ska försvara boxen på ett sätt så att det blir lite mindre framför dig, men det kan ju också göra att du har mer plats att arbeta på, och jag tror att det kanske, jag ser mig själv som en ganska aggressiv målvakt som gillar att liksom komma ut och dominera mitt straffområde, och där kanske man har fått ta ett steg tillbaka när vi spelar treback, för att det finns inte platsen för det. Dels för att motståndarna blir fler inne och vi blir fler inne, så att det finns ju argument för både och. Dels så kommer man kanske få mer ytor, och då krävs också att man tar det och hjälper fyrbackslinjen istället för fembackslinjen som har blivit att arbeta i straffområdet. Så det kan vara ganska stora skillnader beroende på hur man väljer att försvara boxen.
Om vi går vidare från Gnaget-matchen och flyttar in lite på lite mer fokus på dig som ju faktiskt är gästen här, så tänkte vi bara ställa en ganska öppen fråga kring liksom uppväxten i Örebro och hur fotbollen och allting började.
Ja, men jag började spela fotboll när jag var 5 i Karslund, som är en division 2-förening nu. Varit ganska duktig på att fostra talanger ganska lång tid tillbaka.
Kisse Thelin, va?
Ja, Kisse Thelin, Kalle Holmberg, jag. Och de har ju några unga spelare som är på G nu också. Men jag, Kalle och Isak är väl de som har gått längst av alla. Sen finns det andra innan mig som också spelat allsvenskan. Men vi är väl de som blivit störst så. Så jag var där, kom upp i A-laget när jag var 15. Var där i ungefär ett och ett halvt år kanske. Sen när jag var 16 så drog jag till England, till Tottenham, och var där i 5 år, va? 5,5 blev det nästan, innan jag kom tillbaka ungefär 2013 till Örebro.
Hur var det steget att ta? Var det självklart i den åldern du var 16 och flytta över till England? Flyttade du själv eller
vad? Ja, jag flyttade helt själv. Den sommaren så var jag egentligen att träna med, eller hade erbjudande från kanske 10 allsvenska lag, något mer utomlands och sen Tottenham. Men det var väl egentligen inget snack om att det skulle bli England, för att det hade alltid liksom, ja, men som svensk med uppväxt med Premier League och allt det, så att få den chansen var, det var ingen snack egentligen. Sen så är det klart att det är tufft, men jag hade aldrig några problem så att man, vad man hört med klimatet och så, utan jag tyckte att det var fantastiskt från första början. Så att jag är jätteglad att jag tog det steget, för jag tror inte att jag hade varit här idag om jag inte hade tagit det här steget då. Jag tror det är svårare egentligen att komma fram från en division 2-förening till allsvenskan och få börja spela, än att gå tidigt, bygga sig en grund och få en utbildning där och sen komma tillbaka som jag gjorde. Så jag är otroligt tacksam att man har gjort det, den resan.
Hur var det där då med själva setupen i Spurs, med alltså hur de tog hand om dig då när du kommer som 16-åring? För jag vet ju, de har väl ofta, klubbarna har väl familjer och sånt där,
ja,
som man
precis
bor med och så.
Jag bodde som värdfamilj i 2 år. Första, de bodde 4 minuter från träningsanläggningen, så det var perfekt. Och det var ju i utkanten av London, så det var inte mitt inne i stan heller. Så det är jättebra. Och jag menar, de är så pass långt framme och var redan då i det där att ta dit unga spelare. Så att de har allting, du får allting serverat. De kommer hämta dig innan träningarna, de skjutsar hem dig efter träningarna, du bor hos familjen, så att du egentligen behöver bara vara som du är. Och så tar de hand om resten liksom.
Låter lyxigt, måste jag säga.
Ja, det är det ju, samtidigt som det är ett slit, för att de kommer hämta dig 7:30 och du kommer hem vid 16:30, så att det är ju det är mycket, men det är ju, nej, alltså.
Men det känns som man fick känna på kanske proffslivet
direkt,
tidigt.
Ja, direkt. Hur stor? Och jag menar, jag hade tur, jag fick vara med A-laget och träna jättemycket, och så egentligen sista 2 åren så var jag ju bara med A-laget och tränade liksom, och så, och satt på bänken i Europa League några gånger och så.
Hur är det att liksom gå från, ja, ska man säga, ändå lilla Örebro då, till stora London och Tottenham, ja, men, och möta de här spelarna och bara sitta i samma omklädningsrum som bland de bästa spelarna i världen?
Ja, men det är ju, när du säger så låter det otroligt stort, ja, men samtidigt så jag kommer
inte från Örebro egentligen som stad.
Men alltså, ja, det är helt rätt, ja, så är det ju. Men jag kommer ju ändå till U-laget och i början var man shit, där går om. Och då vi sitter och äter frukost med dem. Mm. Och sen så vecka för vecka så alltså, raseras ju allt det där. Så till slut så är det ju som vilka människor som helst. Mm. Och du sitter och pratar med dem varje dag. Så att det är ganska så fort ändå så blir det ju som vilken arbetsplats som helst egentligen. Mm. Bara att det är extrema världsstjärnor du sitter och gör med. Men det är väl också det fina i fotbollen att alla är människor. Och utifrån så kan det vara på ett sätt, men kommer innanför väggarna så är det ofta på ett helt annat sätt än vad folk tror.
Men när du var en del då av A-truppen och som du sa där de sista två åren när du höll till mycket med och tränade med dem och sådär, vem var det som var huvudtränare? Var det Harry Redknapp då?
Först var det ju Martin Joll, sen var det Juan de Ramos och sen Redknapp. Så de tre var det ju då. Och när Ramos var där så var jag ju uttalad trea egentligen, som 17-åring. Så att det var ju extremt häftigt. Men han fick ju kicken efter 3 månader eller någonting när jag hade varit med dem. Så att, då raserades det. Och Redknapp kom in och tog dit seniormålvakter istället. Så att...
Hatar när det händer.
Ja, hatar när det händer. Ja, igen. Nej, men det var det. Alltså, igen, det, när man ser tillbaka på det nu så är det otroligt stort. Men där och då så var det ju egentligen inte... så stort som man kanske ser det till nu.
Vilka var målvakterna som var före dig då?
Först när jag kom var det Paul Robinson. Sen värvade de ju Gomez.
Ja, just det.
Och sen så det var Gomez och Cesar Sanchez som var i Real innan Casillas. Han var där som andra målvakt då. Och sen var det jag. Och sen så när Redknapp kom in så tog de bit Carlo Codicini, Stipe Plättikosa, en som heter Jimmy Walker, så att de tog dit nära direkt. De ville liksom säkra upp att det skulle inte vara stå på en 17-årig svensk från Örebro att om vi får några skador så ska han in, utan då safeade de upp och byggde egentligen om hela strukturen i A-laget.
Det kändes inte lite frustrerande att vara och trea när Herulio Gomez fick stå tvåla varje vecka i Premier League?
Nej, men han hade en tuff start, absolut, men alltså, man tänkte inte på man var 17 år och naiv, så att man körde på liksom och tränade på, men nej, det är häftiga upplevelser man har gjort, absolut.
Mm. Sen var det ju lite, det har varit lite utlåningar också.
Mm.
Men det var inte,
det har runt lite.
Det har inte varit jättemycket matcher på alla ställen.
Nej, exakt. Började med Exeter i League One. Där gjorde jag väl 8 i ligan och sen mycket cupmatcher framförallt. Sen var jag i Northampton året därpå, spelade också Carling Cup, spelade typ 2 ligamatcher kanske, men några i Carling Cup. Bradford samma sak, 3-4 i ligan kanske, mycket Carling Cup matcher och sen Shamrock Rovers på Irland sista halvåret.
Såg att stämmer det att du vann Young Player of the Year i Shamrock Rovers?
Ja,
det är kul.
Ja, det är roligt, absolut. Och jag gick ju dit för att de kvalade i Champions League det året, så att jag var ändå med och kvalade Champions League. Vi åkte ju någon, det var 2 omgångar innan riktiga playoffen egentligen, så att vi var inte nära, men också bra erfarenheter. Fick ändå 4 Europamatcher det året, så att,
ja, men för där gjorde du ju ändå en hel del matcher liksom.
Ja,
fick
det gjorde
på.
Jag ju 45 matcher tror jag, om man räknar i alla kupper. Så det var egentligen min första år som första målvakt i seniorsammanhang så.
Men hur såg det ut då sen, för om du trivdes bra där antar jag?
Egentligen inte. Det är ganska Irland. Det var inte, eller Dublin var inte min favoritstad om man säger så. Och ligan var speciell. Vi tränade ju inte som man gör här, utan det var inte lika seriöst som det var här. Och precis där i skarven gick mitt kontrakt ut med Tottenham. Så då kände jag att jag måste fortsätta spela. Och då när ÖSK kontaktade mig så var de fortfarande i Allsvenskan 2012. Men de åkte ju ut det året och jag var så här, ja, om det blir Allsvenskan så kommer jag absolut. Men sen så övertalade P.O. Ljung mig ändå att komma hem. Och vi gick ju upp direkt, så att det var ju 1 år i Superettan egentligen bara. Innan vi var i Allsvenskan. Så det var ju ett bra val ändå, liksom, fast att det var Superettan.
Var det Shamrock Rovers du gick ifrån? Eller du var utlånad, men det var därifrån du gick tillbaka till efter?
Ja, mitt kontrakt gick ut på sommaren med Spurs. Och jag hade egentligen ett optionsår kvar. Och då frågade de vad ville göra. Och så att jag måste fortsätta spela. Och då sa att det kommer vara samma situation här egentligen. Och då sa att då är det bättre att vi bryter nu. Jag spelar klart det här halvåret, så får jag se sen vart vi tar vägen. Så jag gjorde ett halvår som... först på lån och sen som Shamrock-spelare och sen så gick jag vidare.
Men om man rent kontraktsmässigt då, om man går till Örebro då, som är Superettan till exempel, hur är liksom skillnaden på degen från att vara tredje slips i Spurs till att lira Superettan?
Alltså, när jag var trea så hade jag ju fortfarande egentligen samma kontrakt som när jag skrev på för Spurs. När Ramos var där så var ju förhandlingarna om att få ett A-lagskontrakt, men han kickades ju på helgen och jag skulle typ förhandla på måndagen. Alltså väldigt, väldigt nära ett avlagskontrakt där. Men jag hade liksom fortfarande samma. Sen skrev jag ju om ett nytt kontrakt typ 2011 kanske det var. Ett plus ett år tror jag. Då fick jag ju bättre. Men det är klart att skillnaden var inte så stor som alla kommer tro, men ändå ganska så stor skillnad. Mm.
Du har varit utomlands en lång period i karriären. Det kom ju lite uppgifter här i veckan om att det ska finnas intresse för dig från utlandet.
Jag såg det.
Hur stämmer det? Eller har det...
Ja, men, jag ska vara ärlig, så det hade jag faktiskt inte hört det. Sen så vet jag att det kommer förfrågningar så, men just det där St. Pauli-grejen, det visste jag faktiskt inte om. Mm. Men finns det där så det är väl superbra om ni gör det. Men samtidigt så, jag har ju en dröm om att man ska komma så långt man kan. Och ge upp den, då kommer jag stagnera direkt och liksom falla tillbaka. Så absolut, skulle en chans komma och det skulle passa mig och min familj, så skulle det absolut vara aktuellt. Men med det sagt så sticker jag inte för vad som helst, absolut inte, för jag trivs otroligt bra här. Även om situationen är som den är nu med tabellläget, så ser jag en otrolig potential här och vara med och bygga någonting. Så att drömmen finns där absolut, och jag skulle gärna göra det om chansen kommer, men inte till vilket pris som helst.
Vad har man för... Vågar man fortfarande drömma om vissa ligor man skulle vilja spela i om man hade fått välja?
Ja, men
lite
man är
fritt.
Ju lite realist också.
Ja, så jo, men absolut. Alltså,
jag tror kanske inte att jag kommer stå i Premier League.
Nej, det är inte Tottenham nu som är
det. Kanske som Tegar då. Ja. Vem vet, kommer de, så då joggar jag över till London. Nej, men skämt åsido, så alltså, skulle en sån chans komma, det vet man inte. Man har ingen aning.
Nej.
Men jag är inte dum i huvudet. Liksom. Man fattar ju vad som skulle kunna bli i sådana fall. Men igen, det är inte för vilket pris som helst, utan då skulle det vara väldigt mycket bättre.
Ja, men jag tänker också med när man har kids och liksom familj och det, att det känns som att det är mycket som måste klaffa för att man ska liksom riva upp allt det där och flytta någon annanstans.
Ja, men det är ju en aspekt i det, absolut. Men sen så också vilken miljö man är i och vad man triggas av. Och jag har väldigt mycket som fortfarande triggar mig. Så att igen, det ska vara någonting som är väldigt mycket bättre. Så är det.
Det måste ju vara en ganska stor anpassning. Jag vet inte exakt hur stora barn du har och så, hur tidigt man får, men som fotbollsspelare ändå, att dra med sig hela lasset till en annan stad. Nu vart det mellan Örebro till Norrköping med just de där flyttarna. Det väger väl ganska stor roll in också, som du är lite inne på någonstans, lite vad som passar familjen bra också.
Ja,
tänker jag.
Sen så tror jag igen, det kan nog vara olika från familj till familj, men,
ja, jag tänker,
men för mig, jag skulle liksom inte dra själv. Det skulle vara väldigt svårt att göra, för att jag vill ändå vara med i deras vardag också, för det betyder så pass mycket för mig också.
Det förstår jag.
Du har kontrakt till 2023, eller över 2023. Hur känns det med kontraktsituationen?
Nej, det är ingenting jag funderar på överhuvudtaget, utan jag försöker vara här och nu. Det blir en fråga längre fram, så jag har faktiskt inte ens tänkt på det.
När vi researchade dig lite, så såg jag att du hade gjort en landskamp i Kings Cup i Thailand.
Nej, inte Kings Cup.
Inte Kings Cup.
Nej, året är på faktiskt.
Aha, okay.
I Abu Dhabi. Men jag var med i Kings Cup.
Ja, det var det.
Ja, jag var med där, men fick inte göra någon match där. Jag gjorde året är på mot Island i Abu Dhabi.
Okay.
Hur var de där liksom, turnéerna till diverse olika diktaturer och...
Jag var ju med tre gånger. Jag var med 2013, 14, 15. Och 13 var vi i Thailand. Det var ju väldigt speciellt, dåliga träningsplaner. Och det var ingen toppenresa så. Det var så jättekul. Det var precis när jag hade kommit tillbaka till Sverige. Och så fick jag åka med. Så det var ju super på det sättet. 2014. Abu Dhabi, det var ju helt andra förutsättningar, de var ju magiska, och så fick jag spela då och bra. Och sen 2015 året på så var jag med igen, och sen så skulle jag spela, och sen så jag och Kalle Jonsson skulle dela på sista landskampen, och jag stod redo, och så kom de till mig och sa, nej, vi får bara göra 5 byten den här matchen. Jag bara, men ni har bara gjort 3. Ja, men vi måste spara ifall det blir någonting. Så tar de in en mittback i 87 istället. Jag bara, okej. Annars hade jag haft 2, så det hade ju kanske sett lite bättre ut, men nej, men bra erfarenheter. Speciellt i den åldern som jag var då. Jättebra.
Så du och Hamrén är inte bästa polare?
Ja, men jag har ingenting emot det, men jag tyckte det var onödigt att byta en mittback mot en typ in i mitt fält där i 87 om jag kunde få spela en halvlek liksom.
Ja,
jag tror att det var mer än 5 byten. Jag tror det kanske var 6-7 byten. Och ändå så var de ju så. Så det, jag var inte jätteglad då. Nej,
nej, det
minst sagt.
Vi har ju hoppat lite emellan, men vi har ju liksom förhållit oss ungefär till din karriär här och lite gått igenom. Jag tänker om vi tar steget här i Örebro nu senaste tiden här. Du hade ju många bra år där, gjort väldigt många matcher och varit väldigt omtyckt. Mm. Var en situation när du kom hit där det varit väldigt mycket hat ska man väl säga och väldigt mycket angrepp på dig och din familj. Hur var hela den tiden? Det var ju eskorter och grejer, om jag har läst rätt i tidningar också.
Ja, nej, tyvärr blev det så. Och det var ju inte så roliga första två veckorna. Nej. Det var kämpigt. Speciellt som jag visste att jag skulle vara här och träna och familjen inte skulle flytta förrän typ en månad senare. Så att, nej, det var kämpigt. Och jag kan väl förstå frustration och så. Men inte till den utsträckning som det blev. Alltså, skrik på mig och allt sånt där, men kom inte hem till oss där vi bor liksom, så att vi måste ha polisskydd.
Ni hade alltså folk som kom hem till er i ert hus. Ja.
Så att vi fick ha polisskydd på nätterna hemma. Det var 4-5 dagar kanske innan det. Och vi vet inte, det var ju några som var inne där och sen så, det kanske var fler, ingen aning. Eller så var det bara en gång, men ändå så inte okej liksom.
Vi pratade lite om familj och allt sånt där tidigare. Hur är det att berätta för sina barn att så här, men
jag tror inte att de vet om det faktiskt. Vi valde att inte säga det, men det är väl mer för Joanna liksom, att hon ska leva
det
med den. Så att, när jag var hemma så sov hon ju där då. Men sen så har jag för mig att hon sov hos mina föräldrar som bodde i närheten. Jag kommer inte riktigt ihåg, men första två nätterna var jag hemma och sen så tror jag att de inte var där faktiskt. Så det är ju, nej, det var hemskt. Och det har varit lite för stor. Och sen så blev det, drevet blev ju att några började, sen haka alla på. Så det var ju såna sjuka volymer liksom. Igen, det är väl en grej att stå och skrika på läktarna. Man håller innanför ramarna. Och det är väl en sak att skrika liksom, om någon gör någonting. Men gå inte utanför ramarna där heller.
Nej, men precis.
Gå inte över gränserna.
Nej, men det finns alltid gränser. Så är det ju. Ja. Hur sur och besviken man än kan bli på en spelare eller sådana saker.
Det är liksom,
precis.
Absolut.
Men det är vad det är liksom. Ja. Man kan inte göra too far. Liksom,
sen var det var jättemånga som jag fick bra respons av också. Mm. Så det ska man säga också. Men tyvärr var det ju mestadels bara skit. Mm. Ja.
Så hur var det med klubbarna då inblandade? Alltså Örebro och IFK, hade de någonting liksom att... Hjälpte de till med någonting? Eller hur?
Ja, nej, men absolut. Och härifrån Johan Skolin, han hjälpte till. Det var han som fixade. Och tillsammans med ÖSKs säkerhetsansvarige. De två ju fixar ju polisskydd och så här. Annars så... ÖSK gjorde ingenting, tror jag inte. Men härifrån fick jag ett jättestöd. Absolut. Mm.
Mm. Hur har det varit då med från klubben, tänker jag? Om man bortser från det här liksom supporterhatet. Hur är din relation till ÖSK som klubb idag?
Nej, men jag har ju fortfarande kontakt med Axel Kjell till exempel och många av spelarna där, så att på det sättet så har jag ju mycket vänner kvar i klubben så, men på något sätt så jag sa ju det tidigt att jag är färdig här liksom, jag kommer gå vidare efter det här året, och det var ju känslan fortfarande, och den är lite samma så, samtidigt som jag vill att det ska gå bra för dem, för att jag tycker att en förening som ska vara i Allsvenskan, nu kämpar de något extremt, så att det tycker jag är tråkigt, men all min liksom fokus och kraften är ju här till 100%, så att jag har blivit extremt berörd av allt från fans till klubben till stan och allt sånt där, så att det är inget snack om. Mm.
Din tid hittills då i IFK efter att du gick över från Örebro, hur utvärderar du din tid hittills i Norrköping?
Ja, men som laget väldigt mycket upp och ner skulle jag säga. Jag tycker att förra året var ganska så stabilt ändå. Okej, liksom. Bra toppar, lite för många dalar. Och i år samma sak. En bra toppar och lite för många dalar också. Så att det är väl okej hittills. Det finns mycket mer att ta av. Det känner väl jag både som lag och personligt för mig med. Tyvärr har vi inte, varken vi eller jag, fått att klicka till 100%. Så att det är någonting som man också eftersträvar, utan att man ska börja jaga det på något sätt och forcera det. För det blir sällan bra. Men jag har väldigt mycket mer att ge. Så känner jag väl.
Mm. Ja, men för det har ju varit ett par år nu när laget ändå har underpresterat, får man ju säga. Mm. Och supportrarna har varit besvikna. Och det har känts lite som när man följer liksom diskussionen på, kanske som vi pratade om i början, sociala medier. Mm. Så känns det som att du är en av de spelarna som har fått ta mycket skit alltså på sociala medier och sådär. Hur är det? För jag tänker just som målvakt är det en ganska utsatt position. Liksom. Man är ju ganska ensam i det.
Ja, men du får gå tillbaka lite där som jag sa tidigare. Att man får gå på det jag måste gå på. Jag förstår frustrationen liksom, i att vi inte har presterat. Men det är ju min känsla. Vad är rätt och vad är fel? Och det finns absolut saker som jag kan göra bättre som laget. Men det finns också väldigt, väldigt mycket bra grejer. Och väldigt mycket som man har utvecklat. Men alltså allt där på något sätt kommer det ändå ner i vart vi ligger i tabellen och hur mycket poäng vi tar. Så att på något sätt är det där jag också bedömer om man går efter. Men liksom kritik mot mig, det har jag inga problem med heller om den är konstruktiv. Men det får man väldigt sällan på sociala medier.
Jag skulle precis säga att Twitter är inte rätt forum.
Nej,
för den
typen av kritik. Nej, Twitter är faktiskt det enda jag inte har. Men liksom, jag har inga problem med att folk tycker och tänker, men det, då måste det också vara konstruktivt det som skrivs och inte bara, fy fan vad dålig det är, för att det är så här, ja men det kanske inte var på mig, jag kanske inte såg någonting när ni, uppifrån läktaren är ju skitlätt att spela fotboll liksom, men kom ner i mitt synvill, jag såg ingenting kanske på den situationen, eller den här gjorde så, vi har sagt att vi ska arbeta på det här sättet, därför gjorde jag så och bollen kanske gick på ett annat, så det finns ju väldigt mycket som folk inte vet om och inte tar hänsyn till liksom. Men att man får reagera. Det är ju fansens jobb på något sätt. Det måste de också få visa. Och jag gömmer mig inte bakom att jag är den som är ansvarig när jag spelar, utan det har jag inga problem med.
Du nuddar lite grann där vi kanske har reflekterat, eller vi har reflekterat över det man har skrivit, eller man kanske har undrat ibland, många supportrar. Vi har försökt se det ur lite olika perspektiv, men spelstilsmässigt så vet jag att det man kanske har fått höra är att ja, men han står och kollar igen, eller du vet, som du säger att man inte ser bollen. Hur ser du själv på liksom, att man reagerar mycket på kroppsspråket kanske, just att det ser ut som
väldigt
att...
mycket sådana mål sedan jag kom till Norrköping. Det var samma förra året, Varberg borta och likadant, och det var någon Mjällby hemma här och Sirius hemma här sist, och väldigt mycket sådana mål, det har jag inte varit med om tidigare. Och så att om man ser det, att det ser ut som att man inte försöker, då är det ofta för att man inte ser någonting och reaktionstiden är redan borta. Så att det är väl det i sådana fall, men det visste jag inte att folk tycker, men du får... Alltså så här, jag kan ju slänga mig ändå, men det kommer ju fortfarande se ut som att jag inte... Att jag,
det är lite
för
det vi har varit
liksom. Ja, exakt. För vi diskuterade det där igår faktiskt, när vi satt och preppade för intervjun här idag. Så satt vi och spekulerade lite i det där. Liksom, och att det känns som en ganska vanlig grej. Alltså även när en boll sitter upp i klickan. Liksom, och när målvakt står, så är det alltid någon som är så här... Just att, han försöker inte ens. Men det är så här... Alltså, det behöver inte alltid spela någon roll, utan det blir liksom, ska man alibidyka då bara
för att liksom säga, men då kan jag i alla fall tysta dem på läktaren. Jag är ju inte mindre musiken för att jag släpper in ett mål. Alltså jag skiter i vad jag tycker ändå. Ja, så är det ju. Men
vi hade ju en sån situation, vi satt och kollade på Man United Liverpool häromdagen, där det är det är väl Alisson.
Nej, Alisson chansdyker och lämnar hela målet öppet.
Exakt. Och det är grejen, så att då är han så nära i avstånd till Alisson, så hans enda chans, det är att försöka läsa det. Nu är, han fintar ju bort hela Liverpool och sen lägger in en öppen mål. Men ändå så blir det liksom, vad fan är målvakten? Men det är tre spelare som dyker också, men det tänker ingen på. Men de försökte ju täcka skottet. Och det är också så här, är det bättre då? Skulle inte de också ha stått än att försöka?
Det borde man stå egentligen, så att det borde kritiken hamna eller om man ska nu kolla på det i alla fall.
Och jag säger inte att det är rätt eller fel, för jag kommer inte ihåg situationen exakt, men det är fan svårt att stå där bak ibland alltså. Speciellt när man inte ser, och speciellt ibland som det kan vara att spelare kommer in från sidan, du tror att du ser bollen, sen 2/10 innan de ska skjuta så kommer in 3 spelare framför dig och du ser ingenting. Och du säger, jag kan ju chansa åt vilken boll. Och ibland har du sån form att du chansar och bollen tar på dig. Du har ingen aning om varför den tar på dig. Men riktigt där har inte vi varit. Och det är konstigt det där, men det brukar ofta gå hand i hand. Att det, när det flyter på så behöver du inte tänka. Då känns det som att fotbollen är som en badboll och bara träffar dig. Och sen så känns det som att den är som en pingisboll ibland. Och slinker in liksom. Och lite där känns det som att vi har varit.
Självförtroende betyder otroligt mycket, som man pratar om, även om det låter som en klyscha många gånger, så känns det som att det är så.
Absolut, men också så det där tajmingen i allt man gör. Och ibland sitter den bara, ibland får du kämpa extremt för den. Och det som är konstigt att när det går bra så brukar det bara flyta på i match efter match efter match. Och nu har vi fått kämpa lite liksom. Degerfors jättebra om jag sitter med själv bara, och sen så efter Elfsborg ingenting att göra igen, och sen nu AIK ingenting att göra igen, och då ska du stå där och acceptera det, och det kan vara frustrerande och stå där och släppa in mål och du känner fan, jag kan inte göra någonting, men jag vill göra någonting och jag borde kanske göra någonting, men då börjar du jaga grejer och då, det är kanske då det hamnar helt fel. Så att det är mycket, men det mentala spelet och spela målvakt, jag skulle säga att det är 80-20 mentalt och fysiskt.
Men jag tänker lite kring just målvaktspositionen. Den är ju väldigt speciell. Ni är ju väldigt ensamma liksom i er uppgift och det ni ska göra. Hur bra koll har allmänheten liksom lite på, som du pratade om, hur bra koll har allmänheten på hur det är att vara målvakt? För att jag tycker att man hör mycket, även i studios och sånt, så tycker jag att det är ofta jävligt generaliserande och svepande kring vad målvakter ska göra och inte göra.
Tyvärr, alltså jag tror att när jag lägger av med fotbollen, gud vet när det är, så ska jag försöka ta mig in i tv-studion. För att jag kan bli så frustrerad när typ Martin Åslund sitter och tycker och tänker om målvakter. Och han är ändå försvarare och borde liksom, eller gammal försvarare och borde liksom ha lite bättre. Liksom. Men det han är på månen ibland alltså och pratar om grejer. Jag blir så frustrerad. Per Hansson är ju den i Sverige som kan liksom ändå förstå oss, och jag tycker han gör det ganska bra, för han är ändå så ärlig att ja, men det där ska han göra bättre och det där så.
Men han har ju blivit ganska hyllad alltså överlag. Folk uppskattar ju att ha
Per
en målvakt i studion.
Ja, Per är duktig, och inte bara för att han är målvakt som jag tycker, utan han har ju väldigt bra koll generellt. Jag tycker att vissa som försöker det är, man hamnar i någon limbo när man inte riktigt vågar säga det man tycker, och sen så tror man att man ska säga någonting. Så att, men Per är rak och bra. Jag tycker att han är riktigt, riktigt bra faktiskt. Men nej, jag, generellt så här, vi kan ta så här skott som han borde ta första stolpen. Ja, då är mitt argument så här, okej, jag kan ju stå på första stolpen och kan safea jättemycket där. Men är det då bättre att han rullar in en lite enkel bredsida i bortre, en meter från den bortre stolpen? Eller är det bättre att jag försöker ta så att jag täcker allting 30 centimeter innanför stolpen? För du kan inte täcka allting som målvakt. Helt omöjligt. Vi kan börja där. Du kan inte täcka hela målet. Det är helt omöjligt. Det finns ingen målvakt i hela världen som någonsin har gjort det eller kommer göra det. Men är det bättre att jag täcker första stolpen? Absolut. Och kanske till och med 50 centimeter utanför första stolpen. Men jag släpper en meter på bortre stolpen. Eller är det bättre att jag försöker täcka exakt, vi säger att jag har 2 centimeter till godo på första stolpen och jag täcker allting inom 20 centimeter på bortre. Då har jag ju täckt procentuellt mer av målet, men det kanske också är att det blir ett riktigt hårskott, så kommer jag släppa första någon gång. Men är det bättre eller sämre än att han får rulla in 9 av 10 i bortre? Alltså, förstår ni hur jag tänker?
Absolut.
Ja, och där är man som att man försöker täcka så mycket som möjligt, men man vill samtidigt inte liksom göra det för uppenbart åt något av hållen. Så där är ju, jag kan ju koka på dem, säga det är första stolpen, det är målvakten. Ja, fast nej, för att han har lite täckning på första och han har ingenting på bortre, så att jag kan förstå att han flyttar lite mer åt det bortre här i den här situationen. Och sen blev det ändå att han släppte på första, men ja, må så vara då. Så att sådana saker till exempel tror jag inte att folk tänker överhuvudtaget på.
Nej, men och sen blir det väl, det är väl lite mentalt också liksom, för att jag menar, det är väl det man säger också med att målvakter blir bättre ju mer erfarenhet man har, man sätter sig i samma situationer om och om igen, så att man någonstans vet att när man kommer en spelare till vänster i straffområdet och öppnar upp kroppen, så kommer han lägga den i bortre.
Ja,
men om han då väljer att istället kruta den med en sträckt vrist i första, så då blir det ju svårt, för att utan att man kanske tänker på det, så kan jag tänka att man reflexmässigt börjar liksom röra sig åt.
Ja, men lite så är det, och det är väl det som är med erfarenhet, att du vet ungefär vad som kommer hända, men du kan aldrig veta helt hundra. Och det är samma saker som det är med typ att missa inlägg, att missa inspel så här. Ja, det kan ju hända, men om du tar 48 av 50 men 2 blir misstag, eller att du står inne på linjen och du tillåter att de nickar och du bara tar 17 av 50, vilket är bättre och vilket är sämre då? Det är också sådana saker som man kan diskutera, som ingen egentligen gör.
Nej, alltså jag känner ju lite så här, när man sitter med en målvakt, så får jag lite dåligt samvete för alla gånger jag har
det ska ni inte ha.
Nej, jag har suttit och svurit över första stolpen och bara, din jävel.
Den där
första stolpen är klassisk.
Jag gillar ju känslor, jag köper frustration. Men det jag försöker säga nu är att allting kanske inte är så svart och vitt som det ser. Och spela fotboll från läktaren, wow, där tror jag att ni är lika bra som jag. Absolut, för ni ser det. Och jag säger inte att ni ser rätt eller fel saker, men gå ner och se till exempel långbollar. Mm. Om en mittback slår en långboll i motståndarlaget från deras halva över våran backlinje, och ni säger så här, den där ska han gå på, det är ju skitlätt, för ni ser ju liksom vart spelarna är förhållande till bollen, ni ser vart jag är förhållande till bollen. Men kom från mitten så att ni ser bollen jätteliten där borta. Ni ser att bollen går upp. Ska ni bedöma avståndet som anfallaren har till bollen, hur snabb den anfallaren är, hur långt jag är från bollen, om det är blött i gräset, om det är vinden som blåser mot eller med, och så ska ni ta ett beslut, så fort ska jag gå på den eller ska jag inte gå på den. Då blir det helt plötsligt lite svårare. Och det är det som är att vara målvakt. Det är så jäkla små marginaler, för du får inte ha fel. Då ser du ut som ett fån. Då blir det svårt.
Ja, men det är jäkligt intressant bara att höra det just. Man kommer ju fortsätta tycka och tänka saker. Det man står i sätta. Det, ja. Men jag tycker alltid att det är intressant att få den här inputen och försöka se det från en annan synvinkel som man alltid försöker själv att göra.
Ja, exakt.
Nu får man ändå den möjligheten att höra det. Även våra lyssnare får möjligheten att höra det från din synvinkel. Ja. Hur man tycker och tänker eller hur det funkar mer på en plan. Och det tycker jag alltid är lättare då att man står och kan ta det framför tvn också, till exempel att ja, men det regnar till exempel, eller man står på läktaren, det blåser som tusan, eller vad den handlar om, att man kan ändå hitta lite förklaringar på det till exempel. Eller
jag ser inte att det inte gör fel ibland,
det gör alla människor
och så här. Men ibland så måste man också säga så här, ja, men jag tog det här beslutet för att jag kände så, och utifrån de parametrarna, hur vi vill spela, hur vi ska försvara, vilka motståndare vi möter och bla bla bla. Så att det är inte bara att rädda bollen eller slänga sig mot första. Nej. Det är lite mer än så.
Okej, jo, så är det ju.
Vi har två segment kvar i alla fall.
Ja, det har vi.
Så vi börjar snart närma oss, och du får äta lite lunch snart också.
Det är inte det. Jag gick igång på det här, det är skitroligt.
Ja, men vad svinintressant. Ja.
Nej, men ska vi rulla in på kanske våra saker vi alltid vill fråga målvakt, eller?
Ja, exakt. Det är ju ditt segment, så att jag tänker att du får faktiskt ta
det. Men just när vi satt och preppade det här igår, så blir det lite så här, det är alltid kul när man har någon med en ny roll liksom, som man får träffa första gången, så att det är liksom... Ja, men IFK-spelare, och sen är det så här, ja, men en forward, en försvarare, nu en målvakt. Och då insåg jag att det finns så sjukt mycket grejer, för jag förstår mig inte på er riktigt. Och då finns det så sjukt mycket grejer jag har åsikter om, som jag insåg att så här, nu finns det en möjlighet att fråga.
Ja.
Du, det här med 6-sekundersregeln, den finns ju inte.
Nej. Största bullshit i hela svenska.
Har du varit med om att ha blivit blåst på den?
Aldrig.
Jag tror att jag har upplevt en gång i Superettan.
Jag tror inte det finns någon målvakt i hela svenska som de säger till lika mycket som mig. Men jag brukar alltid säga, men du, kolla på, jag brukar alltid liksom få deras tankar på någonting annat. Men så, nej, det är ren bullshit.
Vad säger man till domarna i sånt läge till exempel, om de viftar på eller kommer fram? Men,
jag vet inte ens om det är från att, vi säger att jag går ut och plockar ett inlägg. Är det från att bollen nuddar min hand? Till att, eller är det för att jag lägger mig ner, eller är det för att jag ställer mig upp, eller är det till att, från att jag ställer mig typ vid straffområdeslinjen? Jag vet inte ens, men jag har aldrig blivit avblåst för det. Jag har säkert hållit den i 35 sekunder någon gång. Det skulle jag tro.
Ja, för det blir ju...
men jag tror också det är så här, lite vad det är för utgångsläge i matchen. Om Absolut. Jag står och studsar den på straffområdeslinjen, då kanske de skulle kunna blåsa. Men om jag visar att jag aktivt vill spela, så tror jag inte att de kommer blåsa.
Nej, för det är ju lite speciellt just 6 sekunder, för det är ju inte lång tid heller. Alltså så här, just om du hoppar upp och plockar ett inlägg och så får du någon försvarare i sidan, och så faller du på axeln, och så ska du då
studsa upp och skicka i bollen. Du får ju kasta den liggandes liksom. Nej, så att jag är med i det där. Men
hur störande kan den vara åt andra hållet då? Om man ligger under en match.
Nej, eller köper man det? Ja, faktiskt. Då är det mer nog insparkar man kan lägga liksom fokus vid sånt.
För en annan som supporter hatar ju det där när man står på läktaren.
Jag vet inte hur många gånger man har liksom varit med om att motståndarna klacken börjar räkna
0, 1, 2, 3
alltså så.
Och så går det fort, alltså, det är inte vanliga sekunder.
Så säger man 18, 19, 20, ja, nu kanske jag måste börja sparka. Så den är konstig, jag håller med.
När om du leder med 1-0 och så kommer det en usel ballongboll till inlägg som du kan plocka utan att hoppa. Är du liksom förberedd på ljudet från motståndarklacken när du väljer att köra det här lilla delfindyket, att plocka bollen och dyka ner?
Ja, det är man nästan alltid med på. Så. Men man gör det ju för att man gör ju allting som krävs för att vinna på något sätt.
Det är det värsta jag vet.
Det är tillåtet, så varför ska man inte?
Men ja, man är, å andra sidan ska man säga att man älskar det när det är åt rätt håll också. Ja,
så är det ju. Så det blir ju någonstans,
man är ju väldigt dubbel själv.
Det är ju någonstans spelets regler liksom. Ja. Men man blir ju så fruktansvärt förbannad när slipsen ska hålla på.
Jag håller med. Men det är klart att man gör det.
På tal om det, ni hade ju Oskar Linnér var ju med och tränade för några veckor sedan. Han lärde inga tricks om det här med att fejka skador och sånt för att få tiden att gå, eller?
Men han är ju duktig på det.
Ja, men det verkar vara någonting i Gnaget målvaktsskola. De gillar att hålla på med det.
Likadant. Ja, nej, jag vet inte. Kanske Rickard kanske ändrats då. Han har inte sagt något än. Så att...
Nej, du har inte funderat på att dra fram den någon gång och få kramp eller något?
Jag har nog gjort det också några gånger.
Du är lite smartare på att göra det, va? Det märks inte lika väl.
Jag säger inte vilken match, men jag hade en match förra året där jag gjorde lite åt det här hållet.
Mm. Men det känns som att det är väldigt vanligt att spelare, målvakter ibland också, men just spelare, att man ligger ner och är så här, men jag har kramp.
Ja.
99% känns det som att man inte har det, eller? Eller kan det vara så?
Målvakter säger att det är 99,9% att du inte har något.
Då är det så. Då oftast.
Sen så finns det såklart undantag, men då är det ju nästan byte, skulle jag säga.
Mm. Jag förstår.
Men jag tänkte på det med liksom just målvaktspositionen också. Funderade jag på det lite kring hur ser du på liksom det ansvaret att ni har ju egentligen störst ansvar för tempot i matcherna på något vis. Så liksom, ni har ju en förmåga att coacha ett lagets liksom prestation i när jag ska vara snabb, när jag ska vara långsam och liksom den pacingen. Hur mycket tänker man på sånt, eller hur mycket tränar man på sånt, eller snackar om sånt?
Ganska mycket. Men sen också, beror också lite på vilket spelsätt du har. Vi har inte spelat någon konstringsfotboll överhuvudtaget sen jag kom hit. Så det har varit svårt att diktera tempot åt det hållet då. Men absolut, det här med framförallt kanske insparkar och sånt, ska vi sätta igång snabbt eller inte, det beror ju helt på vilken typ av puls matchen har, så det tänker man ganska mycket på. Men det här med att sätta igång bollen, det kan vara svårt utifrån spelsätt, eller det kan vara lätt utifrån spelsätt. Men jag tror att det är något vi kommer se mycket mer av nu framåt.
Nej, men för det just eftersom bollen är ute ur spel så pass mycket ändå, alltså sett på 90 minuter, så blir det ju väldigt sådär, för det där kan man ju bli tokig på, alltså kan jag tycka. Vi pratar ju om det där också med liksom, ja, men med våra spelare i Division 5 liksom, just kring det här att man kan kontrollera en match, alltså baserat på vad man gör när bollen inte är i spel, på ett sätt att man kan ha ett grepp och någonstans styra tempot liksom.
Ja, exakt.
Och att det känns som en så här underskattad del av målvakteriet.
Nej, det är jätteviktigt. Otroligt viktigt. Och dels att kunna bryta momentum mot andra laget, men också kanske att behålla det mot det egna. Jätteviktigt.
Det här med offensiv foul på hörna på målvakt.
Mm.
Det känns som att det är faktiskt det värsta jag vet i fotboll. Ja. Det är det värsta jag vet när det blåses en offensiv foul. För att känslan är att domarna har i rygg ganska mycket på fasta situationer.
Ja, jag kan hålla med. Jag kan tycka att regeln borde vara så att om jag går upp i en duell, jag är klart först på den och kan hålla bollen. Om jag väljer att boxa, helt annan sak, då tycker jag man kan tillåta mer. För då har jag valt att jag inte liksom ska försöka hålla bollen. Ska jag hålla bollen och bli tacklad på det sättet att jag tappar bollen, då tycker jag att det ska vara frispark. Om det är att han inte går på bollen, att ha han ingen blick på bollen, då har han ju aktivt försökt att få mig ur balans liksom, och då tycker jag att det är frispark. Men när det är en 50-50, speciellt i sida mot sida, då tycker jag att det är liksom den som vinner bollen.
För det blir ju en nackdel för dig som målvakt, tänker jag, eftersom du har ju händerna ovanför huvudet.
Jag har ju noll
balans liksom.
Inget skydd liksom. Och de kan liksom komma med armbågar och liksom så. Jag tycker vi hade en sån situation förra året med Jakob Bergström när jag mötte Mjällby hemma, där han hoppar bara rakt bakåt in i mig och jag tappar bollen, och det ledde till att de gjorde 2-2 typ sista sekunderna. Ja.
Minns det där nu när du säger det. Just
det är också en sån situation. Han väljer att han kollar liksom inte ens på bollen. Han hoppar bakåt, han hoppar inte ens uppåt. Hade han hoppat uppåt och jag hade klättrat och tappat den, ja men fine, då köper jag. Det är ingen frispark. Men när han hoppar bara in i mig för att jag ska tappa balansen, frispark. lite som att inte försöka spela bollen vid alltså en tackling på mitt plan också. Mm.
Ja, för jag brukar säga det ibland liksom när domarna blåser såna där offensiva fouls på just målvakt till exempel, mm, då målvakten tappar bollen, att det är liksom så här, det känns som kanske framförallt i typ allsvenskan där vi inte har VAR och så vidare, så finns ingen möjlighet att kolla i efterhand. Men så känns det som att domaren tvingas ju ta ett jävligt tufft beslut. Om du hoppar upp och tappar bollen, mm, och han inte blåser, mm, så blir ju det direkt ett kontroversiellt beslut, för målet är ju öppet.
Ja, exakt.
Och då känns det ibland som att om man är målvakt på en fast situation så kan man bara springa ut och så vifta lite med händerna och skrika, nej, och så får man frispark.
Nej, så är det inte. Men det är också så här, hoppar han upp och hoppar han i sidled, de borde bli bättre på att kunna bedöma det, tycker jag. Faktiskt. Mm. Så jag tycker inte att allt ska vara offensivfall, absolut inte. Och det säger jag, kan också åka på, har fått någon frispark någon gång som tyckte, hur är det där frispark liksom? Utan att jag ens egentligen har tappat bollen. Men ja.
Domarkåren allmänt då? Hur, vad är din bild av den? För den har ju fått jävligt mycket kritik senaste åren.
Nej, jag vill inte kommentera för det kan bli dåligt.
Ja, det säger mer.
Jag tror det.
Ja. 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 Det räcker bra, tycker jag.
Jag ska se här om jag hade någon mer målvaktstanke. Jo, just det. Det sägs att målvakter är konstiga.
Mm.
Är ni det?
Vissa. Vissa högerbackar som är konstiga med. Ja. Nej, men jag vet inte. Där, jo, lite speciella kanske. Många. Men...
efter att ha träffat dig känns det ju som att det är en myt. Men det behöver ju inte stämma in på alla i för sig.
Nej.
Men om det är kanske en gammal grej att man var där mer förr än nu.
Ja, men,
man har blivit mer en del av spelet också på ett annat sätt.
Ja, exakt. De här åren, va? Samtidigt som att vara målvakt är lite som en individuell idrott i en lagidrott. Ja. Så är det ju.
Mm.
Men det finns absolut exempel som stämmer in på din beskrivning, och det finns många som inte stämmer in. Så att jag tror att det kanske håller på att bli färre och färre då.
Det kanske är en lite expirerad fördom.
Ja, kanske. Mm. Absolut. Kan det vara. Men det stämmer säkert i många fall också.
Ja, vi har en historia liksom om, jag vet att Peter Crouch pratade om det där. Han menade ju på att den fördomen stämmer. 120% av målvakter är lustiga allmänt. Så berättade han en historia om när de hade varit iväg med landslaget, och så hade de en ledig dag. Och så var alla så här, ja men vi ska spela tennis, eller vi ska göra det, eller du går ner och hänger vid poolen. Och då så möter de liksom Rob Green i lobbyn, och så har han en sketchbook med sig. Så vad ska du göra? Jag såg en skorsten på andra sidan stan, jag tänkte gå och måla den. Att det är så här, jaha, okej.
Okay. Ja, jag förstår det. Och nu har jag ju spelat med Crouch också, så jag vet ju, han är ju fin så där, men... ja, han säger nog det också för att många vill fortsätta höra det, tror jag.
Ja. Men, han verkar vara en jävla profil.
Ja, han är fin ändå.
Ja.
Ja, han är härlig.
Ja. Sista grejen. Ni har väldigt mycket målvakter i klubben.
Ja.
Nu.
Ja.
Varför det? Hur känns det? Och varför?
Varför?
Tänkte att du skulle bli sportchef och svara på den där frågan.
Nej, men... Ja, fråga de som leder sporten.
Ja. Ja. Är det bra med konkurrenssituation?
Det är klart inte. Mm. Ja, det måste man ha.
Triggas
det? Ja, nej, men du måste ha det för att kunna prestera i träning.
Mm.
Annars så. Jag tror inte på det där att liksom vara bekväm och inte veta vad så. Eller, jag tror att man måste ha det för att vara på tårna hela tiden. Jag tror att det är bra. Det måste man kunna klara av, annars så kommer man inte komma så speciellt långt ändå i den här branschen.
Nej, jag vet, Alec Axén pratade någonting om konkurrenssituationen som ni hade i Örebro något år.
Ja.
Det var du och Jakob Brinne.
Ja, exakt.
För där var det väl lite så där ingen uttalar detta, utan det hoppade lite fram och tillbaka.
Ja, precis. Och det var ju väldigt hattigt, och det hade inte hållit längre än det för ett och ett halvt året som det egentligen var, för att båda, alltså ingen kunde sitta på bänken i den åldern som vi var. Men jag spelade och sen bröt jag armen, och då kom Jack in och spelade och gjorde det jättebra. Sen kom jag tillbaka och gjorde det jättebra. Sen så spelade vi väl typ jättebra i kuppen 2015, och så började sämre ligan, då fick han stå, så fick jag stå, som någon av oss skulle gå på sommaren, och han gick till Belgien och då fick jag stanna. Så att det är bra, men till, som det var då, det är ohållbart tror jag. Beroende på vilka profiler du har såklart, men varken jag eller han ville sitta på bänken, och båda var ju galna när man satt på bänken, så att det gick liksom inte till utsträckningen.
Nej, jag hörde på Axén att han tyckte att det var grinigt. Han tyckte det var en jättebra lösning.
Nej, grinigt var det absolut. Alltså så här, jättemycket respekt för Jacke och han mot mig också. Så vi, våran relation, vi fattade, det är liksom inte, det är inte vi som som har gjort skapat den här situationen. Det var ju också Axén och klubben som hamnade i den situationen. Men det är klart att man var grinig på Alec när man inte fick spela. Självklart. Och ibland så här, ja, du ska säga varför det? Vi är liksom, han bara, ja, men jag känner det. Och så bara, vad pratar du om? Liksom? Hur kan du göra så? Så att, men det gick ju bra då, men absolut konkurrens är bra. Men två i samma ålder, lika bra. Alltså så det gick inte. Och hade inte han stuckit på sommaren så hade jag stuckit. Så.
Du, ska vi avsluta det här med lite lyssnarfrågor?
Mm, jag har valt ut tre lyssnarfrågor, tänker jag. Mm. Och den första lyder från Karina, en trogen följare till oss. Hur vill man som målvakt ha det, första eller andra halvlek framför kurvan? Gäller att slanten hamnar rätt?
Nej, men jag har gärna att vi anfaller mot kurvan i andra. Mm. Så att jag tar gärna kurvan i första. Mm. För att jag vet att det är svårast att försvara för motståndarna med kurvan i ryggen i andra. Mm. Så att som det brukar bli tycker jag är bäst.
Mm. Absolut. Bra svar. Bra fråga av en målvakt från våran Division 5-klubb som vi hade, som har dragit nu i sommar. Thomas undrar, enligt dig själv, hur viktig är längden hos en målvakt?
Inte så relevant. Nej. Skulle jag säga. Det beror helt på vad du har för spelstil.
Mm. För du pratade ju så mycket om det efter du, eller innan du kom med Isak, ja. Mycket från experter till exempel, att ja. Säga, ja, men han är för kort, det håller inte.
Ja,
eller,
han var ganska bra bevis på att den inte betyder
det så tycker jag också.
Ja. Samtidigt som det finns långa målvakter som är jättebra. Så att det är helt beroende på vilken spelstil du har och vad du kan uträtta på en fotbollsplan. Mm.
Men det är väl lite också det där med folks fördomar också, tänker jag lite om, ja. Om målvakter, för där trillar man ju dit själv. Alltså, även när Isak Pettersson var skitduktig i Peking, så fort det kommer ett mål där man är så här, den där hade nog en målvakt på 1,95 gått ut och plockat. Ja. Så då hamnar man i det facket hela tiden, hur bra man än är.
Det var det hans last, ja. Som säkert folk tycker om mig, att jag har min last, så att säga, andra saker. Som, alltså, så där kommer ju alltid finnas något. Med vilken målvakt den har eller med vilken mittfältare den har, så kommer det alltid finnas något. Det är som att på en arbetsplats finns alltid någon som har hackkycklingen. Mm. Och så försvinner den, ja, då blir någon annan. Ja. Alltså, så det,
man hittar alltid någon.
Ja, absolut, är man är aldrig nöjd. Nej.
Sista frågan här från Nordpolen på Instagram. Vad skulle du vilja göra när du lägger skorna och handskarna på hyllan? Du nämnde ju kanske lite förut som expert.
Ja precis, ja, det är ju ett alternativ. Nu slängde jag ur mig. Jag tycker det är så fruktansvärt kul och känner mig så motiverad fortfarande, så att jag har inte kommit fram till något.
Det känns där. Som att du kanske vill vara kvar inom fotbollssvängen på ett eller annat sätt, eller?
Ser man, ja, det skulle träna kunna karriär, också, kunna vara, ja, absolut, men det skulle också kunna bli något helt annat. Mm. Men just nu så är det allt på min aktiva karriär. Så att, det är klart att tankarna kommer dit ibland, och det måste de kanske. Man kanske måste börja planera någon gång om man ska plugga under sin aktiva karriär också. Men just nu så känner jag mig bra fysiskt och liksom motivationen är på topp, så att jag har inte kommit aktivt till att jag har börjat söka mig till den delen av livet än. Nej.
Låter rimligt. Det var de lyssnarfrågorna jag valde ut den här gången, tänker jag. Vi har ju surrat på ganska länge och vi fick mycket frågor, så att vissa påminner om varandra, så att det fick bli de här helt enkelt. Mm. Hur kändes det här då, Oskar?
Jättekul.
Det vart ett längre samtal än vad jag hade tänkt, men ja, det är skitkul. Det blir oftast det också.
Ja. Nej, jag vet inte hur länge vi håller på, men det har varit skitkul, verkligen. Ja, ja. Och jag uppskattar att vi fick komma.
Mm. Ja, vi är väldigt glada att du kom. Det var fruktansvärt kul att få sitta och gaffla lite med dig.
Ja, det är skönt att höra att det verkar inte som att Linus och Totte har skrämt iväg Oskar i alla fall och sagt nej. De där ska ni fan inte gå till.
Absolut.
Nej, jag skojar bara.
Nej, men så här är det kul liksom. Det här är alltså, folk som brinner för IFK, det är alltid roligast. Mm.
Innan vi stänger av räck nu då, om det blir så att vi lyckas få till något snart igen eller framöver, vem hade du tyckt varit bra intervjuare för Norrköping?
Vem har varit rolig?
Totto och Linus har vi intervjuat.
Ja, exakt. Ja, men Ari kommer ju säga exakt vad han tycker och tänker, så det skulle kunna bli kul. Så det kanske, det nu är det ju aktuellt med Island där också. Vi är ju koloni här nu, så det kanske är Ari då som är pappa över alla islänningar när vi ska ta. Ja.
Då måste vi satsa på honom. Linus sa det sist också, så ja, då Linus, kör vi på Linus och Ari nästa gång.
Och jag sa att han kändes lite läskig, men Linus sa att han är snäll.
Ja, det är fint. Så. Ja, han är inte så arg som han ser ut. Han är rätt så fin.
Ja, vad härligt. Ja, men fan, stort tack Oskar Jansson.
Tack själva.
Thank you.